Och så ska vi läsa ur Matteus evangeliet, kapitel 17, vers 1 till och med 8. 6 dagar senare tog Jesus med sig Petrus, Jakob och hans bror Johannes och gick med dem upp på ett högt berg där de var ensamma. Där förvandlades han inför dem. Hans ansikte lyste som solen och hans kläder blev vita som ljuset. Och de såg Mose och Elia stå och samtala med honom. Då sa Petrus till Jesus: Herre, det är bra att vi är med. Om du vill ska jag göra 3 hyddor här. En för dig, en för Mose och en för Elia. Medan han ännu talade sänkte sig ett lysande moln över dem. Och ur molnet kom en röst som sa: Detta är min älskade son. Han är min utvalde. Lyssna till honom. När lärjungarna hörde detta kastade de sig ner med ansiktet mot marken och greps av stor skräck. Jesus gick fram och rörde vid dem och sa: Stig upp och var inte rädda. De lyfte blicken och då såg de ingen utom Jesus.
I år så firar jag ett 40-årsjubileum. Ja, eller snarare så är det nog 3 40-årsjubileer samtidigt. Det är nämligen så att då lämnade jag den obligatoriska skolgången och skulle gå ut över till gymnasiestudier. Och det var ju en stor händelse för en 16-åring att lämna det där som man var tvungen att göra till att gå in i någonting som jag ändå på något sätt hade valt, även om det givetvis fanns ett obligatorium att fortsätta i gymnasiet. Sen skulle jag också ha mitt första sommarjobb. Riktiga sommarjobb. Visst, man hade knäckt lite extra med olika saker. Men nu så skulle jag jobba 7 veckor utav sommarlovet. Och det var ju också ett inträde på arbetsmarknaden för första gången så där riktigt på allvar. Men det som nog ändå var det viktigaste med den sommaren för 40 år sedan, det var att jag äntligen skulle få åka på det där ungdomslägret nere på Senåren i Blekinge. I flera år hade jag hört talas om det här lägret. Och det var det året man fyllde 16 man fick åka. Och det gällde att verkligen hänga på låset. Det var ju långt före allt vad datorer och internet hette. Så det var ju bara att vänta in den där lilla affischen som hängdes upp i kyrkan. Att nu var anmälan öppen. Och då gick det inte att vänta. För läget var känt att ha både väntelista och väntelista till väntelistan. Den där sommaren visade sig sen att den var ju ganska så viktig på många olika sätt. Jag upplevde det inte då. Jag minns inte mycket av det där läget som jag nu säger var så viktigt. Men jag fortsatte att åka på det läget i flera år. Och så här i efterhand så har jag faktiskt förstått hur mycket de här lägena betydde för mig i olika steg i min utveckling. Och i synnerhet den andliga utvecklingen. Det ledde till att jag sen gick en bibelskola och valde så småningom efter en egen upplevelse, kanske till och med en uppenbarelse, i ett sammanhang några år senare att faktiskt gå ut och jobba i en församling och så småningom också läsa teologi samtidigt som Daniel och Jonas här i församlingen fast i olika klasser. Och det här, varför berättar jag det här? Jo, att minnas de där avgörande händelserna. Det som blev mina uppenbarelser, det som var mer än bara en upplevelse. Och som idag långt senare faktiskt ligger till grunden för den jag är idag. Och vad jag gör och vad jag har åstadkommit eller vad jag har presterat tillsammans med andra och framförallt tillsammans med Jesus. Det här har blivit lite viktigare för mig och jag tror att ni här inne i rummet som ändå har kommit med några år mer än bara tonåren också ser tillbaka ibland och ser vad var det som hände och vad var det som formade mig och vad var det som gjort att jag hamnade här. Den här texten som Elin läste var ju inte en text som fick mig att jubla när jag fick texten som jag skulle predika över idag. Det är en ganska udda text, en annorlunda text i evangelierna. Därför att här är det helt plötsligt någonting annat som händer än enbart Jesu egen undervisning eller Jesu mirakler. Men vi behöver också se den här händelsen i kontexten, alltså i sammanhanget av bibeltexten. Och på något sätt så sker ett skifte i Jesu undervisning i anslutning till den här händelsen. Jesus börjar föra in lärjungarna i att gå mot hans final, det vill säga döden och uppståndelsen. Han visste sedan länge vad som väntade, men lärjungarna hade ännu inte varit mogna att ta del av den kunskapen. Och strax innan vår text idag så berättar Jesus för första gången om att han ska dö. Och han gör det vid några ytterligare tillfällen sen senare i evangeliet. Och i det här sammanhanget så har han också berättat för Petrus vem han är. Därför att Petrus har ju faktiskt sett att Jesus är Messias. Han kallar Jesus för Messias. Och då får han omedelbart responsen: Petrus, du ska bli klippan för min kyrka. Och på något sätt så förbereder också Jesus lärjungarna på att det kommer inte vara någon enkel väg. Att gå med mig här har sitt pris, men kanske är priset sen ännu tuffare att bära. För det kommer också bli både lidande och död för många av er. Och det är i den här undervisningen som kanske är ganska så tuff för lärjungarna att förstå. De har ju fått följa Jesus, se allt det här härliga, det märkliga. Han får mycket uppmärksamhet, de får vara i hans närhet. Och så börjar Jesus prata om att han ska dö och lämna dem. Det är då som Jesus tar med sig tre av lärjungarna. De tre lärjungar som man anser stod Jesus närmast. Petrus, Jakob och Johannes. Och då går de upp på det här berget. Och varför ett berg? Varför ska de göra sig omaket att gå upp på ett berg? De kan väl bara gå avsides? Ja, det är det som är den här textens kärna lite grann, eller en av budskapen, är att man vill koppla ihop. Den som författaren vill koppla ihop Jesu gärning med det som var profeternas ord. Och för er som har läst de gammaltestamentliga texterna och berättelserna så är det ofta uppe på berget som någon får den här extraordinära uppenbarelsen eller upplevelsen tillsammans med Gud. Det är där man kommer avsides, det är där man får vara i enskildhet och får vara i fred tillsammans med Gud. Så det är nog anledningen till att Jesus tar med sig de här tre lärjungarna upp på berget. För att de ska få uppleva någonting. Och då sker det här märkliga, det konstiga. Att de förstår att här står två män som är från långt gångna tider. Men som är så viktiga för den judiska tron, den judiska teologin och den judiska uppenbarelsen. Mose är ju han som är grunden till hela den judiska tron genom att ha fått ta emot budorden och också förklara mycket av hur judarna bör leva sitt liv tillsammans med Gud och varandra. Mose är ju också den som var kanske den enda i Bibeln som man vet har sett Gud, om än inte Guds ansikte, utan bara ryggen på Gud när han begärde att få se det i samband med sin kallelse. Och Elia är också viktig för judarna. Därför att Elia var ju den som stod upp för tron när den var på väg att dö ut. När folk hade vänt Gud ryggen igen för någon sjätte eller sjunde gång i ordningen. Och ingen fanns som stod upp för Gud, utan att det var Baal som var den guden man tillbedde. Då skickade Gud fram Elia, som ändå fanns där som en profet och som också fick ta matchen med de 450 Baalsprofeterna. Vill man läsa den berättelsen så kan ni få gå tillbaka själva sen i andra kungaboken kapitel 18. där det berättas om hur Elia besegrar Baalsprofeterna och återupprättar Gud som den som Israel nu skulle tillbe igen. Alltså så var det två viktiga personer som fanns där i samtalet med Jesus, som Petrus, Jakob och Johannes fick se och höra. Och det var ju på berget, precis som de hade fått lära sig från texterna, att det var ju så det var. När Gud skulle säga något viktigt, något stort, så skedde det ofta på ett berg. Och det skedde ganska dramatiskt, för helt plötsligt så sänker sig som ett moln runt allesammans. Och de får själva höra Guds röst. Om att det här är min utvalde. Lyssna till honom. En tredje sak, som, eller ytterligare en sak som finns det här, det är att judarna anser att både Mose och Elia blev upptagna till himlen när de dog. Den gammaltestamentliga texten beskriver inte riktigt så för Mose, utan där tog Gud bort honom och begravde honom på en plats som ingen vet var den är. Men Elia finns det beskrivet hur han blev hämtad till himlen inför åsynen av sin lärjunge Elisha. Och det var ju också det som sen skulle hända lite längre fram med Jesus. Hur han blir upptagen på Kristi himmelfärds dag. Det här blir kopplingen för Petrus. Att se hur Jesus faktiskt var den som uppfyllde profeternas ord. Att det är honom som står framför mig, som Petrus upplevde då. Att det här är Messias. Det här är Guds son. Det är den personen som jag ska följa. Och hur hade Petrus hamnat här? Ja, den berättelsen kan ju många av oss. Men på något sätt så har det ju alltid funnits en längtan i Petrus att följa Gud. Att följa det som han upplevde som sant och riktigt. Jag har svårt att tro att han helt plötsligt bara skulle lämna sitt yrke och lämna fiskebåten och bara följa med Kristus för att han kom på stranden. Jag själv, det finns inget belägg riktigt för det i bibeltexterna, men jag tror nog att han hade hört Jesus tala vid några tillfällen och på något sätt kände till vem Jesus var. Och därför så var han beredd att lämna allt och följa Jesus oavsett vad det kostade. Men Petrus, han hade nog också en bild av att Jesus skulle vara den som politiskt också befriade Israel ifrån den ockupationsmakt och skulle göra Israel till den gammaltestamentliga nation som judarna drömde om och hoppades på. Petrus var ju också som bekant för er som har följt honom i bibeltexten både spontan och kanske lite, ibland lite väl snabb i sin handling. Därav tror jag att han föreslog att han skulle bygga 3 hyddor till Jesus, Mose och Elias och Elia. Därför att han visste inte riktigt vad han skulle göra, men det vore ju praktiskt för då kan de ju samtala längre och om det blir oväder så kan man ju skydda sig själv genom att ha varsin hydda. Och det här har han visat i tidens gång också, att han har ett häftigt temperament under sin tid som lärjunge med Jesus. Men ändå så är det honom som Jesus väljer ut att se som ledaren. Och Petrus resa kan man ibland, tror jag, jämföra med lite av en berg- och dalbana. Han blev ju utvald, han var ju en av de 12. Tänk att få gå nära mästaren så länge. Det borde han ha säkert känt efter många gånger. Och man kunde också se ibland att han såg sig själv som lite, kanske för mer än sina lärjunga kollegor. Han blev utsedd att vara klippan, han var utsedd att vara ledaren för församlingen. Det var ju honom som Jesus skulle bygga sin kyrka på. Han skulle vara klippan Och samtidigt, när han får höra första förutsägelsen av Jesus om att Jesus skulle dö, så säger han: nej, må det aldrig hända dig. Och Jesus respons var då att gå bort från mig, Satan. I samma händelse så har han blivit utsedd som klippan som församlingen ska byggas på. Och i nästa stund så kallar Jesus honom för Satan. Här kan vi prata om berg- och dalbana. Och så kommer den här uppenbarelsen då han får se Mose och Elia samtala med Jesus. Han får höra Guds röst själv, inte bara genom Kristus, utan faktiskt höra rösten själv. Och så går vi en tid framåt i evangeliet, så kommer han sen så småningom förneka Jesus 3 gånger när Jesus har dött. Att han inte ens vill kännas vid sin frälsare. Och ändå så kliver han tillbaka in och inser att ja, det är ju Jesus som jag ska följa. Och blir en av dem som verkligen följer Jesus hela vägen, även efter Kristi himmelfärd. I den här resan för Petrus så sker också en förändring av hans ställningstagande. Han drömde om det här riket. Han drömde om att Israel skulle befrias. Men han inser att befrielsen är någonting helt annat. Det är att följa en mästare som har offrat sitt liv för mig och för mänskligheten. Och för Petrus så blir det ju ytterligare en bekräftelse när han får ta del av den heliga anden i Apostlagärningarna 2. Och där så utvecklas ju han också till att vara ledaren. På något sätt så verkar det som att hans spontanitet och ivrighet och kanske till och med lite väl snabba tanke och handling mattas ner lite grann. Och istället så blir han den ledaren som till och med Paulus vänder sig till för att få bekräftelse i det som Paulus sen ska göra för kyrkan. Petrus växer och han blir den lärjunge och ledare för den första församlingen som Jesus hade utsett honom att vara. Den här händelsen på berget där han får se Mose och Elia samtala med Jesus och får bekräftelsen att han är svaret på profeterna. Och dessutom så får han höra Guds egen röst och ta ställning till den. Det blir en väldigt viktig del för Petrus i hans gärningar. Petrus är förmodligen den som ligger bakom kunskapen och berättelserna kring Markus evangeliet som bedöms vara det äldsta av evangelierna. Markus, den författaren, fanns ofta runt Petrus och därmed så tror man att det är därifrån berättelserna kommer. Men Petrus skrev ju också 2 egna brev, första och andra Petrusbrevet. Och i första Petrusbrevet så antyder han till den här händelsen och profeterna, men framförallt i andra Petrusbrevets 1 kapitel, verserna 16-21, så återger Petrus händelsen på berget med Mose och Elia. Den här händelsen blev därmed avgörande för Petrus, för att det var den som talade om att det som profeterna sa till det judiska folket, det är nu uppfyllt. Det är Messias som har kommit. Det är Jesus som är Messias. Och det här höll Petrus fast vid hela vägen in i döden. Det var en viktig uppenbarelse för honom. Det var inte bara en upplevelse, någonting som var märkligt, någonting som var en känsla, utan någonting blev uppenbarat för Petrus. Och det här blev också grunden, en av de grundpelarna i hans förkunnelse. Hur kopplas det här ihop till oss idag då? Ja, jag tror faktiskt att vi i våran temporika tillvaro där allting går väldigt fort och vi ska leta efter nya saker, upplevelser, vi ska utvecklas, så tror jag ibland att vi behöver också sätta oss ner och se tillbaka. Precis som Petrus gjorde så såg han tillbaka på upplevelsen på berget. Och på samma sätt så tror jag att du och jag också behöver sätta oss ner ibland och fundera på, men vad var det som jag upplevde? Vilken uppenbarelse fick jag som gav mig tillräckligt mycket för att ta ett beslut om att följa Jesus? De flesta av oss har ju följt Jesus ett tag. Några en kortare stund och några av oss väldigt, väldigt länge. Det sker saker. Vi utvecklas, vi upplever nya bitar, vi funderar, vi ställs inför nya frågor som ska ha svar. Men någonstans där så fanns ju det här första. Den första uppenbarelsen som fick mig och dig, du, att ta det här steget att följa. Sen har nog vägen varit annorlunda för oss alla. Den har inte varit kanske som vi tänkte, precis som för Petrus. Vi har gått igenom mycket i vår tro. Har man några år på nacken så har man säkert upplevt både det ena och det andra skeendet i våra kyrkor. Ena stunden så ska man göra på ett visst sätt och i nästa stund på ett annat. Och alla är lika väl teologiskt motiverade som det verkar. Men ändå så finns ju någonting där i botten som var den första uppenbarelsen. Det som fick dig och mig att ta steget att följa. För mig så var det nog inte en särskild händelse. Även om det var 40 år sedan det var en brytningspunkt, så är det en serie händelser för mig som fick mig att gå vidare och bygga en tro som än så länge i alla fall har hållit i långt mer än 40 år. Och jag tror att det finns sådana händelser även för dig. Och därför så tror jag ibland så tror jag att vi behöver sätta oss ner och minnas det här. Ta tillvara på det och se hur kan denna uppenbarelse bli viktig för mig idag. Trots all den utveckling och förändring som har skett. Det finns en sång som jag har kommit tillbaka till ibland och som jag inte har bett Samuel att sjunga. Och det är Andrew Crouch som har skrivit en sång som han gav ut på 70-talet. Som heter Take Me Back. Ta mig tillbaka till den stunden då jag först tog emot dig, Jesus. Ta mig tillbaka till det som jag först tog emot. Den handlar inte om att se tillbaka och bli nostalgisk eller se tillbaka att det ska vara som det var då. Utan det handlar om att hitta den där uppenbarelsen. Att hitta den där första steget igen. Och leva efter det. Vi ber tillsammans. Jesus Kristus, du som är Guds son och den Messias som har kommit för att rädda världen. Tack för att du har uppenbarat det för oss genom ordet. Och jag ber, Herre, hjälp oss att hitta tillbaka till den grundläggande uppenbarelsen att du är vår Herre, du är vår frälsare. Så att vi tillsammans med dig och den helige ande kan fortsätta vår vandring här på jorden. Amen.